Kakan Hermansson.
Yes, my love, Britta Zackari.
Vi har ju en podd som heter Ofyllt hemma.
Ja, den är otrolig, för den handlar om hemmet, men också om så mycket annat.
Den handlar om lästedianer, den handlar om kentaurer, den handlar om Realtree Camo.
Det handlar om mycket textil ibland.
Den handlar om att sälja mitt hus, att köpa ditt hus.
Det handlar om min ägglossning.
Alltid, ja. Min också.
Tack. Den heter Ofyllt hemma och den finns där poddar finns.
Hörs i podden, hej då! Hej.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I en värld där feminismen blir mer och mer utvattnad och i kölvattnet av den falskaste av de falskaste revolutionerna, MeToo, har Irena Porsche skrivit en bok som heter MeToo, Backlashen, eller?
Den heter Backlashen bara.
Okej, okay, nu skulle inte hon vara med på den egentligen, men hon är idag.
Under huden. Med Kakan Hermansson.
Välkommen.
Tack.
Irena, jag är så fucking bakis. Mm. Och jag är så arg. Och sen tog jag ett glas vin på lunchen. Och det är ingenting jag brukar göra, så tror inte att jag har problem.
Nej.
Men du vet, jag har längtat så mycket efter att podda med dig.
Jag tycker det här känns som en bra uppladdning.
Tack, hur mår du?
Jag mår bra.
Ja?
Ja, jag ska gå på semester snart, jag är så taggad.
Ja.
Jag har inte haft semester på 2 år.
Du är chefen på Veckorevyn.
Mm.
Det är helt sjukt. Tänk att du gjorde det omöjligt. Du politiserade Veckorevyn.
Ja. Ja, eller liksom, det hade ju börjat lite. Men jag hade ju jobbat så mycket med nyheter. Så jag var så här, varför inte göra liksom politik på Veckis?
Veckis, är det som man kallar
det? Ja, det är som man kallar det.
Det är som när jag säger att jag ska bestiga Keb i sommar. Att man blir ett med liksom
att förkortningen. Med Keb, med Kajsa,
ja, det är ändå goals. Jag har inte varit upp där uppe än. Men jag har ju liksom, den här våren har jag känt mig så uppgiven.
Mm.
Som jag aldrig har känt mig rent feministiskt. Och då ska jag berätta att jag blev feminist när jag var 12. Mm. Och har inte haft sådana... jag har inte haft några lätta intressen, utan det har varit prostitution och kvinnomisshandel som har toppat mina intresselistor. Och så har jag under MeToo kände jag bara fuck, alltså fuck alla er. Mm. Det här är så jävla på låtsas. Och att,
kände du det redan då?
Ja, gud, för att jag kände att liksom, det är klart att jag var glad över att vi liksom fick den uppmärksamheten. Mm. Men det var ju också så. Jag tyckte så här, summa summarum av MeToo var att jag bara stod i ett hav av traumatiserade kvinnor och människor som var... Alltså man hade rivit upp alla sina liksom, erfarenheter av sexuella övergrepp. Oavsett om det var liksom någon känd Hollywood-skådis som ser ut som en supermodell.
Mm.
Eller liksom någon som inte ser ut som en supermodell, som är ens typ så... Ja, det var min dagisfröken eller whatever. Alla mina kompisar, alltså vars farsor, morbror, liksom brorsor, alla de här som blivit våldtagna av sina familjer. Alltså jag tyckte det bara var en mess.
Mm.
Och hur ska vi stå där? Hur ska vi ta hand om varann?
Mm.
Vi är inga proffs, eller jag visar ju det. Mm. Men liksom, vi bara står där helt halvfalla. Mm. Och ska bara ta hand om det här resultatet som blev.
Ja, och det var ju exakt så det var. Och jag tycker att vi liksom pratar lite för lite om det. Vi pratar om MeToo som någonting enkelt. Som någonting enkelt att skriva MeToo och att... riva upp sina egna trauman. Men det kostade ju oerhört mycket.
Ja. Vad var dina alltså, tankar under MeToo liksom, när det kröp fram?
Men jag var ju precis som du, tror jag. Jag var nog väldigt liksom glad och stärkt av det först.
Mm.
Men jag minns också att det var liksom extremt känslosamt och tungt också. Mm. Alltså att jag vet att när man kan liksom inte gå in på telefonen utan att bara vittnesmål från okända, från ens bästa vänner, från folk man trodde att man visste vad de hade varit med om. Och det enda hoppet man hade var typ att någon skulle åka dit och någon, liksom att en förövare skulle åka dit och att den här kvinnan skulle få upprättelse. Men det hände ju så himla himla liten skala. Och jag var ju liksom inne i mediebranschen då. Jag jobbade ju på Bonnier då. Och märkte ju ganska snabbt att så här, okej, men det börjar ju väldigt tidigt komma kritiska röster kring det här.
Och vad var liksom de första kritiska rösterna som du tänkte, ja nu kommer det?
Alltså det började ju pratas om, jag vet liksom inte exakta liksom, så personer nu, det står i boken. Mm. men det började ju komma redan i liksom, oktober-november. Och det här, alltså, det började i oktober 2017. Så kom det ju så här, vi måste vara försiktiga med folkdomstolen. Det här kommer eskalera i en häxjakt. Hela den här liksom, systemet av liksom, patriarkatets varningssystem sattes ju igång. Ja. Och ibland liksom förklätt i någon form av omtanke om pressetiken och journalistiken, som jag tyckte skorrade ganska falskt ofta. Så jag blev ganska uppgiven ganska snabbt ändå, men jag var ändå väldigt liksom glad och inspirerad över det ansvaret medierna tog i början av MeToo.
Ja, och att man ville ju, i alla fall jag, absolut precis i början då tänkte jag liksom, alltså för outningskulturen har funnits i min kultur, typ punkkulturen, att man outade män i olika liksom hemliga grupper och så blev han avstängd, han fick inte komma. Och såklart har det inte alltid varit så, utan det har ju brott helt på hur manstillvandkulturen har varit. Och ja, men jag har befunnit mig i många olika kulturer, liksom rapkulturen eller liksom hiphop-communityt. Jag har befunnit mig i så här, liksom den autonoma vänstern. Och i alla kulturer så har ju det funnits övergrepp. Och alla har behandlat detta olika. Det har funnits, jag tycker kanske mer i punkscenen att det har varit det bästa liksom.
Ja.
Att man har ställt hårda krav. Men de här männen har ju, som alla andra kulturer, har ju kompisar.
Ja.
Och flickvänner eller fruar och systrar. Och han kan inte ha gjort det. Och jag tänker att så här, mansolidariteten är liksom ponnin som drar hela patriarkatet på sin fina släde.
Så är det. Och ja. Fler än man tror är ju en del, eller vi alla är ju egentligen på olika sätt olika involverade i det här dragandet liksom. Och jag upplever också att det var därför jag ville skriva den här boken, att de senaste åren så är vi väldigt många som har dragits med i det där. Om vi ska prata om det så måste vi problematisera. Om vi ska prata om sexuellt våld så måste vi liksom också säga att det var fel att hänga ut den här och den här personen. Och det där gör vi för att vi vill visa att vi har självinsikt. Men det enda vi gör är ju att liksom tappa fokus från det rörelsen borde vara egentligen.
Och att det kanske handlar mer om en identitet, att visa sig vara påläst och duktig. Men så det bara tappar allting, meningen.
Ja, alltså det var ju några år där. Alltså det som föregick så här, anti-woke-kulturen var ju ändå att så här, det fanns en ganska bred samsyn liksom medialt och politiskt i Sverige om att jämställdhet är en viktig fråga. Att det inte är konstigt att kalla sig feminist. Allt det där. Och sen så kom ju det såklart en tid nu där det är jätteute att vara feminist. Precis. Och att vara woke.
Olika sorters backlash liksom.
Ja, precis. Och då, det som händer då är ju att folk drar. Och att de som har hela tiden stått stadigt orkar inte längre. Alltså som du berättade i början, att man känner sig bara så trött och urlakad. Och många for väldigt illa under 2017. Och blev sjukskrivna och har fortfarande inte återhämtat sig liksom.
Och sen upon that så hade vi liksom Black Lives Matter revolutionen, som faktiskt jag tycker är mer om en revolution. Och då har vi liksom kvinnorna inom den rörelsen liksom blir så dubbelt utsatta och dubbelt utbrända. Och vi försöker samla ihop bits and pieces och hjälpa varandra psykologiskt. Och det funkar liksom inte.
Nej. Och samtidigt då som stora delar av, inte rörelsen kanske, men stora delar av den mediala debatten börjar handla om saker som överhuvudtaget inte har med kärnan i MeToo att göra. Och det där är ju väldigt tröttsamt. Och jag har pratat med...
Otypiskt.
Mm. Och jag har pratat med flera, så vi arbetar med den här boken, som säger att nej, men allt blir ju som vanligt sen. Vi som alltid har tjatat om de här frågorna är ju ensamma kvar igen, liksom. Och då fattar jag att man liksom inte pallar.
Nej.
Under huden.
Jag blev liksom intervjuad av en ung tjej för GP. Alltså en helt fruktansvärd artikel. Mm-hmm. Där hon frågade...
När var det?
Någon gång i vintras.
Ja.
En text som jag inte godkände. Mm. Jag godkände inga citat. Jag godkände inte mina föräldrars citat. Men de släppte den ändå.
Mm-hmm.
Jag vet inte hur man... Rent pressetiskt... Ah.
Ja.
Nej, men hon sa till mig... Ah, förresten, vad... Alltså som jag minns det så... Du hördes ju ingenting under MeToo.
Mm-hmm.
Och då sa jag... Men man tänkte så här... Om en kvinna var tyst under MeToo, vad tror du att det handlar om då? Jag var också helt nyförlöst. Alltså typ actual syddes ihop under detta min son är född november 2017.
Mm.
Och hon, jag tyckte det var bra för mig att träffa henne, för att hon satte fingret på vad men ganska unga kvinnor kanske har för bild av så här, offentliga feminister. Hon var så här, när jag berättade för min kompis att jag skulle träffa det, så sa hon, jag är så besviken på Kakan Hermansson. Jag bara, ja, varför det? Det är för att hon gjort samarbete med Lindex.
Mm.
Det var som att alla mina feministpoäng spelar ingen roll vad jag har gjort.
Det är ett väldigt stort liksom, samtal, ett väldigt stort fokus på,
ja, vad man får,
på det.
Just, vad man får och inte göra.
Ja.
Och att jag då blev alltså opolitlig. Djävulen.
Ja, men det där tänker jag också är ett sånt liksom medialt drivet narrativ på något sätt som kommer från motståndssidan.
Gud,
för att urvattna, eller för att få feminismen att framstå som urvattnad och superkommersialiserad. Ja. Det har ju ingenting med faktiska feministiska frågor att göra, men vi luras hela tiden in i att debattera de här sakerna.
Precis. Och obs, jag förstår hennes kritik.
Mm.
Jag förstår att det är liksom ett... att liksom jag springer ärenden åt kapitalismen.
Mm.
Ni ser mig göra det.
Mm.
Ni ser mig förstöra mig.
Mm. Men det har ingenting med din feminism att göra?
Alltså på ett sätt har det väl att göra med det. För att jag vill ju vara feminist allt. Men det... jag tycker liksom... alltså jag tycker inte min kunskap, mina erfarenheter om mitt jobb... kan inte förminskas. Det dras liksom inte av 12 poäng.
Nej, just det.
För att jag har gjort det.
Mm.
Men jag tror att det är... Många är väldigt irriterade på mig. Jag tror att också att vara mångfacetterad provocerar nog väldigt många.
Mm.
Tro mig, jag kan göra ett samarbete med Lindex och fortfarande prata om liksom män som köper kvinnor.
Men jag tror att det där, att vi fastnar i det där, beror jättemycket på att vi har sagt okej till att det här är den diskussionen som ska vara om feminismen. Att när vi pratar om feminism så ska det handla om så.
Mm.
Är det för mycket girl power på tv typ, i reklam? Mm. Och det är så här, sker det för många mord på kvinnor?
Ja.
Och där är vi faktiskt alla ansvariga.
Det skriver du väldigt bra med i boken.
Ja, tack. Och jag tror att man har verkligen gjort det. Alltså i ett gott syfte att visa att så här, vi är öppna för kritik, vi är öppna för diskussion, vi är inte blinda, vi vet att vi kan bli bättre. Men det enda som har hänt är att man har liksom, ja, men, gått på en berättelse som överhuvudtaget inte är sann och som inte är ett så himla stort problem egentligen.
Men jag undrar hur bestämde du dig för att skriva en bok om den här backlashen? Hur fan orkar du det?
Det var verkligen så jobbigt.
Ja. Var du gravid under tiden?
Min son hade precis... när jag skrev på bokkontraktet så var han 8-9 månader.
Normalt!
så det var väldigt tufft. Och han liksom hade fyllt 1 när jag började göra research till den här boken. Och jag minns det så tydligt, för att jag gjorde all research förra sommaren. Och jag minns att jag nästan fick en distans till honom och till min familj, för att jag kunde inte... Alltså i det här researcharbetet var det så mycket att ta del av trauman igen. Så att jag blev helt... alltså det var som att jag levde i en parallell värld. Liksom där jag inte kunde typ besvara folks leenden längre, bara för att det var så himla jobbigt.
Mm.
Men det kom sig så att jag att boken blev till var för att jag, han som blev min förläggare sen, Anton, vi hade haft kontakt några år och jag hade liksom ingen så här bokidé, men han tyckte så här, om du har en bokidé någon gång så hör av dig. Och så fikade vi bara och sen så började vi prata lite om MeToo. Och sen så berättade jag min känsla av att det känns som att det blir värre, som att det håller på. Som att en motreaktion är på gång, så att det liksom rullar som en snöboll som bara blir större och större liksom. Och det var i februari förra året. Och då sa han, men det där är ju en bok. Och jag är ju journalist, så jag var så här, nej, men ingen kommer, alltså när den här boken kommer ut så kommer ingen bry sig längre. Och han bara, men så funkar inte böcker.
Nej.
Du ska skriva det här som en bok.
Du bara, ready to get utbränd. Distanserad från hela min familj. Let's go.
Exakt, let's go. Så då sa vi, okej, ett år, skriv boken. Och sen då, en månad senare, så är det Lamberts presskonferensen. Två månader
välkommen
senare.
Välkommen in till min trädgård, tjejer.
Två månader senare kommer Sonny Ismail dokumentären. Och där någonstans blir jag övertygad om att så här, okej, bra att jag har ett bokkontrakt på exakt det här ämnet. Nu kör vi.
Åh gud, typ. Jag är trött på det här. Jag är så fucking trött. Alltså jag är så jävla trött på att även om vi berättar om våra våldtäkter, även vad vi än berättar så blir vi inte trodda.
Nej.
Alltså, och det har kulminerat med Amber Heard.
Ja, men jag tänkte säga det. Nu går vi bakåt, bokstavligt talat,
alltså,
går vi bakåt.
Alltså vikingatiden. Är vi nu på. Nej, men också hur, för att jag tänker på, nu är inte jag lika känd som Amber Heard, men hela den här grejen med att folk pratar om en och man tror att man inte, hon kommer att läsa det eller var, jag var inne på något sånt meme-konto och kommentaren, det var någon tjej som bråkade med en kille och så bara, it's giving me Amber Heard. Alltså du vet, att det är så här, det är en nivå på misstro mot offer, kvinnliga offer, som är liksom, jag vet första gången i mitt liv inte vad jag ska bli av, för jag känner inte heller att vi har en likriktad feminism längre. Nej. Och därför blev jag så jävla glad när jag läste din bok, för jag känner, you're out there. Och det här var en bok där jag höll med om allting och det var så jävla skönt.
Tack, vad glad jag blir.
Nej, men jag blir så jävla glad för att du har orkat skriva den här boken.
Det är ju, alltså det, och det vet ju du mycket väl, men det kostar ju idag att hålla i den här övertygelsen om att Sverige inte är bra nog och att kvinnor behandlas som andra klassens medborgare. För att det enda man får kasta tillbaka, kolla hur mycket som har hänt, kolla hur bra du har det jämfört med andra. Och att vi ska fira minsta lilla seger. Men det finns ju ingenting som säger att det måste gå så här långsamt bara för att det alltid har gått långsamt. Nej. Det är ingen naturlag.
Nej.
Som säger att det liksom på 100 år har hänt, att det ska ha hänt. Nej. Så lite.
Och sen tänker jag också att det är som, nu kommer jag ju från djupaste liksom, när jag var yngre, djupaste, mörkaste liksom radikalfeminister har vi varit. Och det var pre-transphobic. Där vi kartlade män, olika instanser, men på ett sätt som, när vi såg den sanningen och pratade med folk som inte var lika, alltså insatta som vi, det kan vara kvinnor också och andra feminister, där man framställs som ett freak. För man framstås hela tiden som paranoid. Är du svart och säger att du upplever rasism, så får du höra, nej men vi har inte så mycket rasism, eller svart, eller du rasifieras. Man blir matad av att det inte är så farligt. Hela tiden.
Ja, alltså jag är ju 0% förvånad över att några recensenter kallade min bok för konspirationsteoretisk, till exempel. För att när jag satt och skrev den så jag tror också jag nämner det i boken. Jag bara, ibland känns det som en konspirationsteori. Och det är ju, patriarkatet är inte en konspirationsteori, men den fungerar ju som en konspirationsteori.
Patriarkatet liksom är ju liksom världens smartaste uppfinning.
Ja, precis. Och jag vet att så här, 2022 nu så kallas den boken konspiratorisk. Men jag är helt övertygad om att vi kommer se tillbaka på den här tiden efter MeToo och se att det var exakt så här beräknat. Det var hela den här motreaktionen och hur många som drogs med. Men det är ju exakt, man kallas paranoid, man kallas för konspirationsteoretiker, att man ser hot som egentligen inte finns, att man inbillar sig. Och det gör ju att man tror att man är galen. Och det har ju kvinnor kallats genom alla tider.
Ja.
Det är därför jag i den här boken har velat gå tillbaka i historien och titta på, okej, är det verkligen vi som kräver för mycket? Gick MeToo för långt? Ja, de tyckte suffragetterna också gick för långt, som ville ha rösträtt. de tyckte 70-talets kvinnorörelse i USA gick för långt för att de ville liksom arbeta.
Ja. Och här i Sverige för att de ville ha sina barn på dagis.
Ja, precis. Och de kallades alltid för galna, som ville för mycket, som aldrig kunde nöja sig. Så det där är verkligen en sån grej som vi aldrig får gå på, att det ligger någon sanning i. Nej. Att vi vill för mycket.
Och hela tiden att liksom kvinnor som är feminister blir hetsade och hotade att... Alltså inte bara mordhotade, som man blir lite då och då. Utan också, det krävs mycket för att säga nej till manssolidariteten. På det sättet att man tar ställning till att inte vara knullbar, ett flickvänns material, utan vara en person som tänker de här tankarna. Det är liksom, det känns som att man är på högstadiet igen. Att man måste ta det, alltså det beslutet har jag ju liksom tagit för 80 år sedan, och jag var aldrig riktigt flickvänns material ändå. Men att liksom, det krävs allt det vi har lärt oss om att vara män till lags.
Ja. För livet blir ju lättare med mäns stöd. Så verkligen. Är det ju, eftersom vi lever i den värld vi lever i. Men vill man vara en del av det?
Fuck no.
Fuck no.
Och det finns ju ändå liksom, du kan ju, det finns ju några typ schyssta killar. Får man väl välja dem?
Ja. Det är faktiskt inte helt omöjligt.
Nej.
Men det finns ju en liksom bland... efter MeToo så fanns det ju en hel del liksom högljudda kvinnliga röster som ju också väldigt tydligt gick patriarkatets ärende i hur man pratade om andra kvinnor. Åsa Linderborg är ett exempel, Lena Andersson är ett annat exempel. Där man verkligen ställde sig på liksom männens sida, att vara liksom team killarna.
Jag är minsann inte en sån där liksom gnällfitta. Jag är minsann inte, och där tar man ju också beslutet att där tar man ju beslutet att vara så här, jag minsann inte blivit våldtagen, för att det kan jag minsann kontrollera. Är man så dum att man bla bla bla, trots att, jag menar, jag känner inte en enda kvinna som inte har varit med om sexuellt övergrepp på något sätt. Men jag märkte, jag tror att varför jag märkte tidigt i hela MeToo var för att jag pratade med en tjej som var väldigt involverad i det här. Så berättade jag för henne, och den här personen vill jag verkligen ska åka dit eller outas, för att jag vet att han har begått minst 3 övergrepp. Och detta sa jag i förtroende till henne, och detta berättade hon för liksom en killkompis som berättade för den killen.
Ja.
Och sen så
det fanns ju ett antal sådana situationer under mitt
Och det genererade i sånt liksom i en sån medial liksom gick bakvägen och typ skrev en sån taskig recension om ett tv-program jag var med. Alltså det var liksom så, det var, skulle säga, nu ska det hämnas. Och då var jag så här, då förstår jag verkligen så, aha, den här personen är inte ens rädd.
Nej.
Den här killen som är liksom, som har erkänt för de här tjejerna att han har begått ett övergrepp, pratat om det med andra, han är så inte ens rädd. Utan han, det viktigaste för honom är att han får hämnas. Och är män inte rädda? Det var det hela MeToo handlade om för mig.
Ja.
Män är inte rädda, då har vi inte kommit någonstans.
Under huden med Kakan Hermansson.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Varför tror du att det här inte kom ut någonstans?
För att...
Eller han och många andra sådana väldigt tydliga...
För övergrepp. Att jag tror att så Men just att, ja, men åter till manssolidaritet, solidariteten. Att vi har killar som gemene person som inte är som inte är kritiska nog. De skyddar de här männen och de vågar inte ställa dem mot väggen och man... Vänskap är ju liksom, det är så himla svårt att politisera det och att man ska... Och att man ska,
ja, det finns ju en väldigt sån skräck idag. Ja. Så här, ska jag behöva bryta med den? Alltså det var ju väldigt tydligt i dokumentären om Soran, liksom att det var så här, att man kan inte tvinga folk att sluta vara kompisar med någon för att de blivit anklagade för saker. Men vi lägger väldigt mycket vikt vid det och väldigt lite vikt vid liksom hälsosamma vänskapsrelationer.
Speciellt boys emellan. Och också bara, men varför, det är väl ingen som har tvingat dig? Också bara, så det är inte som att feminismen kommer skicka ett brev och bara, halloj Måns Möller, nu är det dags att ta avstånd, ja eller nej. Utan du får göra det själv, vad känns bra för dig? Det är också som att feminismen skulle vara som piska som går runt och bara, det är inte vi som är sådana.
Det är verkligen en sån grej som också blivit väldigt tydlig, att samhället liksom har... Eller i debatten har kvinnor tillskrivits mycket mer makt än de har.
Det att hela cancel, tiden.
Att ställa krav
att,
på...
Att porta Babush från Ellegalan. Det är liksom inte...
Och det i sig är ju då ett sätt att lura kvinnor att de har mer makt än de har. Så att de ska inte kräva lika mycket makt.
Precis. Hela tiden lura. Att vi har... Vi besitter så mycket makt. Man bara, no we don't.
Nej.
Då får man ju kolla på lite siffror. Hur många... av alla anmälda våldtäkter går till rättegång. Hur många blir dömda? Alltså det är fortfarande... Och då har vi inte ens... Alltså jag vågar nästan inte ens prata om korrumperade liksom rättssystem, korrumperade poliser. Jag kan inte ens prata om polisen utan att folk blir galna. Men alltså vi har...
Alltså Sveriges rättssystem har ju fått kritik av FNs kvinnoorganisation. Ja. För att det i princip råder rättslöshet här för våld i nära relationer och sexuellt våld.
Och det måste ju bero på att vi hela tiden, bland annat, att vi reproducerar bilden av oss själva som inflytelserika.
Jag tror det. Jag tror att det hänger jättemycket, hänger ihop med det. Och att väldigt många kvinnor identifierar sig själva som starka, som feminister, som kapabla, vilket de ju är. Men det i sig är ju inget skydd för att drabbas av olika typer av patriarkalt våld. Men det är svårare att identifiera sig, tror jag, ibland som ett offer om man är feminist och om man har en väldigt stark tilltro till sin egen förmåga. Och då... man blir liksom dubbelbestraffad på något sätt.
Men så här är det också. Vi har ju en sån otroligt stark våg av nyliberalism som har bara penetrerat allting i vårt samhälle. Som det absolut värsta som finns är att vara ett offer. Och det syns ju liksom i liksom alla sammanhang. Jag kommer ihåg en gång när jag var ute, alltså det var typ 15 år sedan. Jag var tillsammans med mitt ex Rosmarie. Vi var ute på typ en klubb på där på Götgatspucken fanns det, ja, en klubb. Och då så var det en kille som tafsade på henne och han tafsade på en annan tjej också. Jag typ så puttade till honom eller slog till honom. Och det var inte mer med det. Då kom den här tjejen fram till mig som hade blivit tafsad på och bara, du behöver inte försvara mig. Jag kan göra det själv. Jag är inget jävla offer. Jag bara, wow, just det.
Och det är ju också toppen på kärlekatet att man ska vara rädd för att vara ett offer. Det är det bästa de kan göra.
Det är det absolut bästa.
Ja. Alltså att vi använder offer som skällsord är ju... jag tror att det är en av de största hoten mot faktisk jämställdhet.
Ja, och inte minst när man kollar på mansrörelsen eller pojkrörelsen. Hur fruktansvärt det är att prata om sig själv som offer. Och alltså, nu, bara på de senaste året, känns det ju som att manliga idrottare har börjat prata om sexuella övergrepp på ett sätt som vi, som bara liksom Patrik Sjöberg har gjort. Verkligen på sitt sätt. Och vad han nu håller på med nu med att jaga pedofiler. Men att det är ju liksom, det är så fult att vara svag. Och det är så fult att vara ett offer, fast man inte kan kontrollera det narrativet alls.
Nej, men det som är grejen är väl att om vi skippar bullshitten och verkligen inte gå med på det narrativet om den svenska feministiska rörelsen som finns idag, och den kritik den får, och bara tittar på hur många kvinnor det ändå finns i Sverige som är villiga att offra jävligt mycket för att få till förändring. Det såg vi under 2017. Hur många som vände ut och in på sig själva för att skapa förändring. Tänk då vad vi kan åstadkomma. Vi måste bara genomskåda den här skiten som vi har liksom låtit oss distraheras av.
Precis, och jag ska bara säga, alltså i detta nu, när vi spelar in det här avsnittet, så håller vi ju på att genomskåda det.
Ja,
och hoppas
jag tror
man kan
det.
För jag tänker mycket en del av antirasismen, feminismen och liksom krossa transfobin och allting, det är att bara hålla med andra som har samma analys och bara, vet du vad,
exakt,
du är inte paranoid, du är inte galen, det du känner är inte fel. Sen är inte feminism en känsla. Att bli förtryckt är inte heller en känsla, det är actual facts. Och det får inte vi heller glömma.
Jag föreläste på en jättestor konferens i Karlstad, som så, alla som jobbar med jämställdhet och genusfrågor.
Det som var nu häromdagen.
Ja, precis. Ja. Och då sa jag till dem att så här, om det känns som att det är extra tufft just nu, så är det för att det är det.
Ja.
Det är en tid där det är extra tufft, men det betyder också... Du sa innan att så här, du vill att killar ska vara rädda. Det är som det positiva av det här.
Alltså, vill och vill.
Jo, men man alltså, vill att de ska känna att något står på spel på något
exakt,
sätt.
Exakt, man vill, halloj.
Ja, och så här, hade de inte känt sig hotade, hade inte motreaktionen varit så här stark.
Nej.
Det betyder att jävligt mycket har hänt. Om de inte såg oss som ett hot, då hade inte de brytt sig om att motarbeta oss så mycket. Så det är faktiskt en positiv grej.
Det är bra att du säger detta, Irena. Vad har du liksom, vad är din bakgrund? Jag frågar som att jag inte vet. Nej, men du är flykting, va?
Ja.
Ja.
Jag född i Sarajevo 92.
Är du född 92?
Ja. Jag fyllde 30 år med corona.
Otroligt att du är liksom... Nej, hade du... Nej. Ja. En sån ung feminist. Jag blir lycklig av att tänka såna tankar.
Det är... Vi är många unga feminister. Gud. Som är övertygade feminister.
Ja.
Liksom. Oavsett vad de äldre feministerna tycker och tänker. Och hur mycket...
Nej, jag tänker
hur mycket all kapitalism inom feminismen smetas på oss. Mm. Så är det väldigt många som är så här... Fuck det, vi kör.
I love
det är unga feminister som har fått till samtyckeslagstiftningen i Sverige. Mm. Alltså, det är en jätteviktig reform, till exempel.
Du föddes 92, det var brinnande krig.
Ja, det blev krig när jag var 3 månader. Så jag och min mamma flydde först till Kroatien, sen kom pappa dit efter några månader och sen kom vi till Sverige 93. Och då hamnade vi i Växjö.
Otroligt.
Denna metropol, denna småländska metropol.
Otroligt. Kom du dit med dina föräldrar?
Ja, och sen föddes min lillebror 94. Och sen så gick jag hela skolgången i Växjö.
Ute på katedral eller?
Of course. Samhälle, kultur.
Ready for the world. Men vad hade du för liksom, hade du identiteten som flykting hela din uppväxt?
Det hade jag ganska mycket. Jag hade ju det mycket lättare än andra. Jag är ju kanske Sveriges vitaste flykting. Alltså jag är så blek. Jag har brun utan sol nu.
Oh wow.
Så du fattar. Nej, men, och jag har ljusa ögon och jag har alltid haft ljus hår. Det är klart att det har underlättat jättemycket. Men min familj ser inte riktigt ut så. Mina föräldrar bryter. Min lillebror ser verkligen ut som en jugge. Han ser ut som alla som spelar i Hammarby liksom.
Inte osexuellt. Det är äckligt och sexuellt att säga din lillebror.
Men du vet, tänk dig en redig jugge liksom. Men jag såg ju på nära håll hur kämpigt det var. Och hur mycket fördomar
det här man möter. Det är också så typiskt att du direkt när jag pratar om din flykt börjar liksom ursäkta dig. Ja, jag är white passing, men det kan väl vara jobbigt ändå.
Ja, det var jobbigt ändå. Ja. Men jag var förskonad från liksom direkta påhopp. Så. Men desto mer såg jag ju strukturen. Liksom. Och jag tror att det faktum att jag tidigt såg den gjorde det också lätt. När jag blev introducerad för feminismen så var det lättare för mig att ta till mig den. För att det på något sätt handlar om att synas strukturer. Alltså båda de grejerna hänger ihop på väldigt många sätt. Liksom.
Hur var det liksom att vara en ung feminist?
Alltså jag jag blev nog inte feminist förrän på gymnasiet.
Eller
jag,
det är ändå ganska ung.
Jag förstod nog inte vad feminism var förrän gymnasiet. Nej. Liksom. Och jag hade själv ett väldigt, en väldigt kritisk syn på kvinnor.
Mm.
Också. Alltså att jag kunde verkligen vara så... Åh, hon är en sån 14-årig, varför klär hon sig så? Varför har hon tagit nakenbild, vet?
Mm.
Alltså verkligen var en stor del av problemet. Och det var inte förrän jag liksom upptäckte feminismen som jag såg vad jag själv hade gjort. Alltså på vilket, del jag, på vilket sätt jag själv hade varit en del av det. Och det var väldigt smärtsamt att i 2-3 på gymnasiet upptäcka det. Men det gick också väldigt snabbt att vända. Mm. Alltså när jag väl såg det så var jag såhär, ja. Men gud.
För då är det som att gå på typ såhär hurt love, man bara, oh my god, jag är dum i huvudet.
Ja, exakt.
Och the fuck, men jag kommer ihåg en gång när liksom en tjej sa till mig, bara, hallå, man snackar inte skit om andra tjejer. Jag bara, va? Hon bara, du sa någonting. Och hon bara, aha. Hon bara, alltså det gör man inte, man är feminist. Jag bara, all right.
Ja, det.
Och hon läxade upp mig så jävla mycket med olika saker. För hon hade liksom varit punkare så jävla mycket längre, ja. Och hon bara så här, hon bara, har du 500 spänn över? Jag bara, ja, vadå? Hon bara, min kompis kan inte betala hyran. Jag håller på att dra ihop pengar till henne. Jag bara, men jag känner inte henne. Hon bara, det spelar väl ingen roll. Solidaritet. Jag bara, all right. Förde man över 500 spänn så att konton aldrig liksom hade...
Nej, och det är ju det, alltså... Alla... Jag tänker så här, om man ska vara ren... krass, så tror jag att senaste 5 åren så är det många som kallar sig feminister eller som tror att de är feminister som har betett sig så på samma sätt som jag betedde mig då. Gud, på högstadiet, ja. Liksom. Och det är inte okej.
Nej.
Men om man har gjort det utan att liksom förstå det, så finns det faktiskt en andra chans. Sluta bara nu.
Ja, fast jag tror också att, ja, men så jag tänker på den här unga tjejen som intervjuade mig, som verkligen tycker att hon är feminist liksom. För jag var så här, till redaktionen var jag så här, hallå, kan inte ni skicka en feminist och intervjua mig? Mm. Man skickar inte typ en så ekonomijournalist för att intervjua en sport.
Men sa hon att hon var feminist?
Gud, ja.
Men vad är det med henne som inte var feministiskt?
Sättet hon ställde frågor till mig. De kommer inte heller med i
tidningen.
Men hon liksom ställde frågor om min sexualitet. Ja. Vad har du fått för respons på boken?
Jättefin respons.
Mm.
För det allra, allra mesta. Från folk, vanligt folk så att säga, som har läst den, så har det varit verkligen så fint. Och jag var med i Rosseriet för någon vecka sedan.
Jag vet, vad så jävla bra.
Och så pratade vi om Depp och Heard. Och efter det var det som att någonting... hända. Alltså jag har aldrig fått så många DMs från folk som bara...
Som sa, jag tror att vi skulle bli bra.
Nej, men vet du, från folk som sa lite som du sa. Så här, jag orkade inte längre. Jag tänkte att så här, det är kört, det spelar ändå ingen roll, alla är dumma i huvudet.
Mm.
Och sen så lyssnade jag på det här och så läste jag din bok och så kände jag så här, fan, vi är skitmånga. Stopp, ja. Vad är det jag gör, ja, just nu?
Och vet du vad jag tror med dig? Jag tror att du är också väldigt smart och har väldigt mycket kunskap och bra analys. Du sätter ord på det väldigt många inte vet att de känner eller inte, kanske inte kan artikulera.
Mm.
Ohöga hästar jag sätter oss två på. Men nu är det bara så. Det här är min podd. Det är inte liksom...
Nej, men jag blir väldigt glad. Det är den finaste feedbacken. Jag skriver rätt mycket krönikor och så. Den finaste feedbacken jag vet är när folk säger, det var exakt så här jag kände, men jag visste inte.
Mm.
Att det var så. Och det tror jag har en enorm förmåga att förändra om vi pratar på det sättet med varandra.
Ja.
Där man ser varandra och försöker sätta ord på känslor. För att har man ord på det så är det mycket. Typ när folk fick ett ord för vad som höll på att hända med Amber Heard.
Mm.
De var fortfarande få som var på hennes sida. Men när man fick ord för det så var det ändå lättare att prata om det.
Mm.
Och när vi får... ord som beskriver motreaktionen, ord som beskriver backlashen, ord som beskriver den här frustrationen. Det språket är jätteviktigt för att vi ska kunna komma framåt.
Mm. Vad tror du händer om vi tittar tillbaks på det här om 5 år?
Mm.
Tror att vi är liksom inne i nya, friska andetag då?
Jag hoppas det. Jag tror att det här borde vara över på 10 år.
Mm.
Den här motreaktionen vi är i. Ja. Jag tror i alla fall att vi kommer ha många fler exempel att ge till de som ännu inte är övertygade om att det här är den tiden vi är inne i nu.
Mm.
Och jag tror och hoppas verkligen att vi som feministisk rörelse har bestämt oss för att inte gå med på den typen av debatter som vi tvingas in i just nu. Och bara det kommer göra en sån enorm skillnad, tror jag, för hela liksom klimatet för att vara feministisk debattör, men också viljan att engagera sig i feministiska frågor. Det kommer vara som dag och natt. Jag tror verkligen att vi kommer se en skillnad snart.
Bra. Gud vad skönt.
Så vi, men vi, det är,
alltså det är första det är gången i hela mitt liv som jag känner så här.
Jag vet, det, och du är inte ensam. Det är jättemånga som känner så här nu.
Typ apatisk feminist, känner jag mig som, att jag bara...
Men vet du, vi har inte tid att vara apatiska.
Nej, men jag är ju uppenbarligen inte apatisk.
Nej.
Det är bara att jag är förvånad över känslan.
Ja, jag vet, jag vet. Och det var väldigt mycket liksom den feedbacken jag också har fått. Att folk bara, ja, jag vill inte, jag orkar inte. Och sen bara, okej, fan, jo, nu men, jävlar, vet,
man
lite
får känna
till.
Så i några minuter, så brukar jag alltid tänka. Och sen så bara, samla era kloka vänner
och
kötta på. Och jag tänker så här, jag tänker att de flesta som lyssnar på den här podden är feminister. Och sen finns det säkert några som kallar sig feminister som inte är det, men jag tänker first and foremost, syna din manssolidaritet. Det är så jävla viktigt. Varför lyssnar du mer på män? Varför avbryter du kvinnor mer? Varför tycker du inte att det är intressant? Varför är det så jävla gött med uppmärksamhet från killar?
Och jag menar, vi har faktiskt också ett val om 3 månader. Än så länge har vi inte pratat om mäns våld mot kvinnor i en enda partiledardebatt.
Nej.
Vi har lite saker att göra och lösa.
Det är liksom så låg status.
Det har ju blivit det. Det är ju inte, det är inte coolt med MeToo. Det är inte coolt med feminism längre.
Nej, men det är ju som att vi är några sådana där rödstrumpor igen. Det har liksom gått ner sådär. Vad tar du med dig för otroligt från den här boken?
Jag tror att det viktigaste för mig, från den där liksom totala förlamningen och ångesten som jag berättade om att jag kände i början, så märkte jag liksom hur det övergick i någon form av ilska. Och jag är väldigt driven av ilska. Det är bra för mig att känna ilska. Men framförallt tror jag att det som var det mest positiva för mig var liksom insikten kring att så här, nej, det är inte vi som har gjort någonting fel. Det här är ett tecken på att vi har gjort någonting rätt. Den här motreaktionen. Och det betyder bara att vi ska fortsätta som vi har gjort. När vi har gjort, när vi har varit som argast och som mest högljudda. Historien visar oss att det är då vi har lyckats. Och nu ser vi exakt samma sak efter 2017. Så det gav faktiskt något på det sättet. Och det är inte vi som är galna. Det är inte vi som kräver för mycket. Det finns bara en väg liksom. Och det är bara att göra det. Vi vet redan hur man gör. Det är bara att fortsätta göra det liksom.
Jag kände mig mindre ensam. Och det är helt ovärderligt för mig. I liksom den här kampen man för.
Och jag blir jätteglad att du säger det. Och jag har också känt mig mindre ensam sen jag skrev boken. Och jag tror att det där är en jätteviktig faktor. Varför MeToo också var så viktigt för många. Även om inte mycket hände på ett samhällsplan, så var det viktigt för många enskilda kvinnor. Det var ju för att så många slutade vara ensamma i sina upplevelser. Och det där är så viktigt. Och vi är så många som har känt oss ensamma efter 2017. Och vi är inte ensamma. Vi är jättemånga.
Vi är här.
Vi är här.
Ibland, det får också, ibland kan man känna sig ensam, men då får du göra det ett litet tag. Jag längtar tills din nästa bok.
Gud, jag orkar inte ens tänka på det.
Nej, du behöver inte det. Jag kan tänka på det liksom i smyg.
Vad tycker du jag ska skriva om? DMa mig när du kommer på en idé.
Manssolidaritet.
Ja.
Jag kan skriva den med dig.
Ja.
Alltså jag tänker att den psykologiska aspekten av manssolidaritet som bara förpestar vårt samhälle.
Ja, det är ju en försvarsmekanism för kvinnor.
Precis.
Ja, jag kan verkligen förstå det. Och för män. För att allt blir lite lättare.
Finns det något liksom... Alltså män som, det älskar män på ett sätt som är. Och jag tänker så här, när jag träffar killar som hatar andra killar, jag bara wow, det är så bra. Men till och med det här med typ så hur man, jag intervjuade så han Stefan, han som har skrivit incel.
Just det.
Och han skulle ställa lite provokativa frågor till mig. Och sen så sa han bara, men jag har faktiskt kommit fram till att de här incelen, de hatar inte kvinnor, de hatar andra män. Och Jag tänker så, man kan inte skriva en sån bok om man har en genusanalys. För det är så, de hatar ju andra män för att de får knulla de tjejerna de
inte. De hatar ju andra män för att andra män får kvinnor. Precis. Inte för att de är män.
Ja. Men gud, ja, då är rena Kakan löst ett till problem. Ja. Ja. Du har lyssnat på Underhuden med mig, Kakan Hermansson.
Och Irena Porcher.
En podd från Allermedia.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.